Like all the controls on this remote unit, the volume is fully variable. Should the telephone ring or guests arrive,
vi har en barnsmärtenhet och den skiljer sig lite grann från vuxensmärtenheten så tydligt att vi har haft en kanske mer inriktning på akut smärta, alltså patienter med inneliggande smärtproblem på sjukhuset. Så var det så vi började. Men en gång i tiden, i början på 90-talet, så insåg vi att det var väldigt dålig smärtlinje eller postoperativ smärta och barn. Så det var så vi började vår vända, liksom byggde upp en enhet. Och från det här under resans gång har vi byggt upp fler och fler personer, fler och fler saker vi håller på med. Och procedursmärta, vad är det för någonting? Man är till för smärta, eller hur? På vakna patienter, kan man säga. En anestesi eller en operation, det är också en typ av procedur. Då sover vi patienten, eller hur? Och förhoppningsvis smärtlindring. Men procedursmärta är någonting som är ganska vanligt hos barn, även hos vuxna till viss del. Och det är också en stor aspekt att möta barn som är vakna och se till att de får en bra smärtlindring. Och sen har vi byggt på den biten med palliativ vård också. En hel del patienter med palliativa tillstånd. Det är inte bara cancerpatienter, utan det är även patienter med neuropediatriska sjukdomar, till exempel. Där kan palliativa förloppet vara 20 år. Eller hur? Så att det finns många aspekter på det hela. Och sen då, dessutom så har vi lagt till en bit med öppen vård. Så att vi har täcker ganska mycket, kan man säga. Och det kan vi inte få plats på en timme. Men jag misstänker att ni kommer koncentrera mig på den akuta smärtan. Och så sätt. Det är okej. Det är min tanke i alla fall. Och man läser ju otroligt mycket. Men det finns lite olika saker. Men jag kommer inte berätta allting. Det här kompendiet finns på nätet, på Karolinskas hemsida, både på internsidan och externa sidan. Man kan hämta hem det här kompendium där det står hur vi jobbar, vad vi använder för läkemedel, lite fysiologi och liknande. Den här försöker vi revidera vartannat år. Det senaste kom ut då i våras, senaste versionen. Så där finns det bra att hämta, man kan hämta hem det här och trycka ut vissa sidor vanligt. Jag skickar runt den här, om ni tittar i den, de som inte känner till det. Så det finns den informationen på nätet. Då går man in på Karolinska hemsida och går till smärtbehandlingsenheten för barn. Då finns den här pdf-länken här nere. Så det är bra att om man sparar ner det här att man inte sparar själva dokumentet. Man kan spara dokumentet, men det är kanske inaktuellt nästa gång man tittar på det. Så det är alltid bättre att gå där hemsidan. Sen finns det faktiskt lite annat också. Hur många har varit inne på Sveriges hemsida och tittat på postoperativ smärta? Vilket gensvar. Ja. Vet ni att det finns någonting som heter Sverige? Ja. Och riktlinjer och sånt här också. Men här finns ju också ett dokument som uppdateras inte lika ofta. Undligt nog så är det här dokumentet ganska lite vi håller på med på Astrid barnsjukhus. Mycket beroende på att det är samma författare. Men så det finns det här, men det är på något sätt accepterat och genomgånget där också. Sen finns det faktiskt också på Läkemedelsverket. De har ju haft två stycken workshops eller olika dokument när det gäller procedursmärta av barn. Och där finns ett kompendium, kan man säga, ett bakgrundsmaterial plus en typ av konsensus när det gäller procedursmärta. Det här är lite tänkt för kanske mer allmänläkare och liknande, men det finns ganska mycket gott att hitta där också. Hur man ska bemöta barn och vad vi kan göra när det gäller procedursmärta av barn. Så det finns också. Och i våras så kom det ut, eller förra året, till sommaren till våren, så kom det ut ett dokument när det gäller långvarig smärta också. När det gäller barn och vuxna. Så på Läkemedelsverkets hemsida finns det också material på svenska hämtare. För de som är, inte har någonting att göra ikväll. Bra till ett glas vin kanske. Så det finns i alla fall att hämta. Känner igen det här? De här pekar med. Vad är det här för någonting? Det är smärtbanor till exempel. Det är hjärnan här och nosesektorer. Så har vi då. Då sa du skanget och så har du ryggmärgen så hjärnan är borta. Men var sitter smärtan någonstans? Vad är smärta? Om du tänker på akut smärta. Vad har ni fått lära er? Skiljer sig smärtsystemet mellan barn och vuxna? Det är en retorisk fråga. Men det är generellt så kan man säga att vi lär oss ganska mycket så här vår fysiologi, att vi har receptorer och de smärt. Välkomna, ni får tränga på. Skicka den. Det finns en stor till där framme. Ah. Är det någon som har lust att skicka tillbaka den? Där står det också en lösning. Så smärtsystemet, det man kallar det, och det där är så att de här banorna går upp och landar i cortex, i sensoriska cortex. Då så tänker vi oss en smärtbana, eller hur? Men det är mer komplicerat än så, för smärta är ju inte, sitter ju inte i den sensoriska cortex, utan upp i cortex så finner man var sitter smärtan någonstans. Sensationen, intensiteten till viss del, och någon, i princip en typ, vilken typ av smärta man har, den sensoriska biten i hela. Men smärta är så mycket, mycket mer komplext. Utan smärta är ju en affektiv komponent, och de här komponenterna sitter i de djupare delarna igen. Så tolkningen, eller det uttrycket hur vi upplever smärta, det är ju inte den här nociceptiva flödet bara. Eller hur? Och det finns massor med faktorer som påverkar då den affektiva biten. Då måste de maksamma sig. Och då där, det här blir lite mer komplicerat när vi ska behandla smärta. Hur ser det här barnsystemet ut hos nyfödda barn? Finns det här kompletta systemet med en smärtreceptor, en nociceptor, nervtrådar, ryggmärgsutveckling, en cortex som kan reagera? När finns det här? Komplett, men omoget. Från vecka 23 ungefär. Så ganska tidigt i fosterlivet finns det hela systemet klart. Men sen det här är en mognadsprocess. Det här smärtsystemet mognar framförallt under de första två levnadsåren. Men ända upp till tonåren så händer det saker i smärtnervsystemet som påverkas. Vi ser till exempel på barn som under 8 år väldigt ovanligt att de utvecklar nervsmärta när de skär av nerv till exempel. Det är enda fördelen när det gäller barnens smärta, när det gäller nervsystemet. Annars är det så här att de här receptorerna är känsligare. Signalerna går när vi stimulerar receptorerna. Med kraftigare amplitud under längre tid så bombarderar man då ryggmärgen. Och det är ändå här uppe i centrala områdena. Så ju yngre vi är, desto kraftigare är insignaleringen i vårt smärtsystem. Och smärta per se, för mycket smärta. Och det har inte en specifik skarp gräns var den här smärtgränsen finns. Utan det är en blandning av hur lång tid smärtan pågår och vilken intensitet det har. Så det leder smärta till vad då? Någonting som är väldigt trevligt, eller hur? Nervcellsdöd. Så alltså smärta, för mycket smärta ger upphov till nervskador helt enkelt. Det är ett växande nervsystem. Därför är det viktigt att behandla smärta ur den aspekten, den fysiologiska aspekten. Sen finns det många affektiva bitar som gör att det är viktigt att behandla smärta också. Humana skev helt enkelt. Vem vill ha ont? Eller? Och vem vill ha väldigt ont? Ännu mindre folk, eller hur? Så generellt sett har vi känsliga smärtsystem där som signalerar in kraftigare. Och det visste vi inte när vi började med här med smärta på början på 90-talet, utan då trodde man att nyfödda barn bara hade spinala reflexer. Och då gjorde man faktiskt ganska stora thoraxingrepp. Inte speciellt avancerad anestesi, man hade något som heter Liverpool-anestesi, lite dridol, liten dos fentanyl. Och sen så hade man kanske lustgas som inte fungerar på nyfödda barn. Och så hade vi ett läkemedel till som gjorde det jätteenkelt att kunna operera som hon nyfödda barn. Vad kan det ha varit då? Muskelaxanser. Pavilon. Men vi har ju sett de här konsekvenserna. De här barnen var ju väldigt tachycardiska. Och du sa att det här var bara spinala reflex. Vi får tränga på borden om vi tittar så där. Så det här är lite grunden, och det här är nociceptiva flödet. Jag brukar säga att när man ska behandla smärta hos barn så är den här affektiva biten lika viktig. Så att när vi ska behandla smärta så är det dels som vi tänker modern analgetika, och den andra biten är att fundera på den affektiva biten. Hur vi bemöter barnen när de är vakna. Hur tar hand om deras framförallt rädsla. För kan rädsla påverka det nociceptiva inflödet, tror jag. Nu har vi hört mig tjata om det här förut. Ja, det gör det. Så att, det är faktiskt så att en rädsla, den sitter ofta som är frontala delarna. Har ni ändå tvående banor ner till ryggmärgen som öppnar upp kanalerna. Så rädsla per se är inte bara en affektiv komponent, utan ökar smärtinflödet. Därför är det så viktigt att ta hand om rädslan. Och det här är framförallt om det är procedursmärta. Vi har ett känsligt system. Vi har också ett system som med nedåtgående banor som både kan öka och minska smärta. Rädsla var ett sätt som ökade smärta. Det finns andra delar som också ökat smärta. Om man tittar på långvarig smärta, framförallt där smärtan man inte har något fysiologiskt underlag riktigt. Och där kan man hamna i en imbalans i de här banorna som går upp och ner. Så man kan få onda cirklar. Men det är också nedåtgående banor som minskar smärta. Hur får man igång de banorna? Endorfiner. Vi kan se endorfiner här uppe. Och så på flesta om olika andra system. Medan våra adrenalin och serotonin. Men vad får igång endorfinerna? Jag kan säga så här, ni har inte igång dem just nu. För det är aktivitet, muskelaktivitet. Så att ju mer man rör på sig, desto mer stimulerar man det här nedåtgående bansystemet som minskar smärta. Det är ett ganska effektivt system. Så en del av vår smärtbehandling är att se till att patienterna rör på sig. Inte ligger stilla i sängen, blickstilla. Utan en smärtbehandling syftar ju till att vi ska få patienterna att bli mobila, eller hur? Så vad är syftet generellt sett? Vi kommer tillbaka till det. Men tänk på det, vad det ska åstadkomma. De här nedåtgående banorna som hämmar smärta är inte utvecklade hos nyfödda barn. Så dessutom, förutom att vi har ett känsligt system, så är vi också ett system som inte kan försvara sig lika bra heller. Det här tar ett par år innan det kommer att vara antagligen. Vi vet något lite grann här. Om det går. Ni får se till här fram om det är kallt. Är ni med? Sen finns det massor med roliga andra saker som händer i samband som vi kommer tillbaka lite till. Och det heter sensitisering. Det skapar ett nervsystem som blir mer känsligt också i sig självt. Kommer ni ihåg det här? Nervtrådarna som förmedlar smärtimpulser. Det är C-fiber, de tunna fibrerna. Och så har vi A-delta-fibrer. Och vilka förekommer postoperativt med postoperativ smärta? Vilka typer av fibrer som är aktiva då? Den inflammatoriska smärtan. Det är C-fiberna. A-delta-fiberna, det är den här kirurgiska smärtan när man lägger snittet i huden till exempel, eller när man bryter sitt ben, eller när man reponerar benet framförallt också. Då är A-delta-fiberna. A-delta-fiberna är ju då grövre och den skickar snabbare signaler. Det här är vårt varningssystem kan man säga. Och det här är den postoperativa smärtan, generellt sett. Då kan man fundera på, procedursmärta, vad är det för någonting då? Är det en inflammatorisk smärta eller är det en A-delta-smärta? Så mycket av den procedursmärta vi utsätter barnen för är en A-delta-smärta. Det är en ganska kraftig smärta och ganska svårbehandlad faktiskt. Och det ska man med sig lite grann när man gör. Eller olika typer av det. Jag hade en hemsk historia som vi fick höra från vårt sjukhus häromdagen. En flicka som har kommit med en ganska ful underarmsfraktur. Och man kom fram till när på akuten. Den här patienten räcker inte med att det är lokal anestesi i spalten och lustgas och alltihop. Utan man tyckte hon skulle gå till operation för man skulle göra. Så bakom ryggen på dem så tar den en annan resedoktor i ortopedi, inte anestesi. Och reponerar det här utan att göra något utan att säga till. Tror du den här patienten uppskattar det? Nej. Så att det här det är ju som, man ska tänka sig på vad vi gör med olika typer av men det kommer att följas upp om inte. Det man kan komma ihåg är att de här C-fibersmärtan. Den inflammatoriska smärtan, det är den som är skadlig kan man säga när det kommer för mycket inflöde in till vårt centrala nervsystem. Har ni känt här någon gång av delta smärtan och sen kommer C-fibers smärtan? Brännskada till exempel, lägger man handen på och sen så händer det inte så mycket och sen kommer av delta smärtan, det är en ganska kraftig momentan. Och så lägger sig den och så rullar inflammationen igång och C-fibers smärtan kommer också sen med nästa fråga. Det här som vi brukar beskriva som molande smärta eller bultande smärta och liknande. En inflammatorisk smärta. Här kommer det från smärtreceptorer, nosreceptorer. Var finns de någonstans? Huvudsakligen. Huden, vårt största organ. Skelett, muskler, leder. Eller hur? Men hur ser det ut inne i kroppen då? Vad har ni för receptorer där som skickar smärtsignaler? Är det nosreceptiv smärta eller är det den andra kategorin som är neurogen eller neuropatisk smärta? Hur är viscerala organ? Vad är det för typ av smärta?
Sträckreceptorer.
Det kan vara kemiska receptorer i olika bitar. Men det är inte en äkta nosreceptiv smärta till stor del. Utan den viscerala smärtan är till stor del via autonoma nervsystemet till exempel. Eller via kranialnerverna som kommer in. Tolkas som smärta. Men är inte en äkta nosreceptiv smärta. I och med att den är mer neurogen är den också mer sårbehandlad generellt sett. För när vi kommer in på analgetika sen så ska man fundera på vilken typ av smärta vi vill komma åt och behandla för att få en effektiv behandling. Mm. Prosit! No setor, och så kopplas de med bakre ryggmärgen, bakre hornen, och så kommer du upp här och så landar det cortex. Men det här är själva limbiska systemet du kommer att prata om, eller amygdala och lite. Det är där vi har själva tolkningen. Och vi har fem större områden i hjärnan som kommer och påverkar. En del av våra smärtbarnor landar direkt här i den djupare kärnan utan att gå vidare till den sensoriska cortex. Så man behöver inte vara medveten riktigt för att kunna ha en smärtdrive i vårt smärtsystem. Även om man inte upplever det hela så kan alltså smärtsystemet dra igång. Då kan man sätta analogt när vi söver en patient. Om man opererar en patient, har vi inte en bra smärtlinje per operativ, utan bara tänker på den här komponenten här uppe, så drar vi igång den här uppvärmningseffekten i nervsystemet. Vi var inne på det här med rädslan. Det förstärker smärtupplevelsen. Kan det vara så att rädsla är den hela komponenten när det gäller smärta? Eller en smärtupplevelse? Nästan ledande fråga, eller hur? Ja. Tänk på det när du ska sätta en infart på barnen någon gång. Ha ämlakräm på. Nociceptiva flödet är blockerat mer eller mindre, eller hur? Kanske inte beröringen. Det ska inte göra ont, eller hur? Men det gör fruktansvärt ont. Och det är den här rädslan som styr väldigt mycket. Så att vi kan ha en väldigt stor smärtkomponent utan så mycket nociceptivt inflöde. Förvänta. Vi brukar ibland prata om att vi har oroliga barn nu. De är ångestfyllda. Jag skulle vilja säga att de är nästan alltid rädda. Hur kan ni bemöta rädda barn då? Det är jättesvårt. Man frågar barnet om de är rädda. Och så kan de faktiskt svara på det att de är rädda. Och då kan man få ett ganska spännande svar ibland. Ja, men jag är rädd för det här. Det är inte vad jag trodde att de var rädda för. Det kan vara helt annorlunda saker. Och då kan man faktiskt prata om det hela. Så när man bemöter barn så ska man ha tid för att ta hand om den här frågeställningen också. Och då kan man faktiskt vända en patient från att ha varit väldigt rädd till att bli ganska komfortabel. Eller hur? Det är många barn som har gått igenom en procedur som trodde att det skulle göra ont. Och sen efteråt, nej men det var inte så farligt. Eller hur? Så rädslan är otroligt viktig. Är ni rädda? Så här går de här banorna ner till ryggmärgen som ökar inflödet för rädslan. Så det finns olika typer av nedåtgående faciliterande barnsystem. Inte bara med rädslan utan generellt sett så finns det. Det är en balans hela tiden i vårt system när det gäller smärtbanor. Det händer andra saker i vårt nervsystem med olika typer av smärta, både neurogen smärta och nociceptiv smärta. Vi utvecklar något som heter hyperaggressiv eller sensitisering. Det innebär egentligen att när vi fått en skada så kommer receptorerna när det gäller nociceptiv smärta bli mer aktiva, känsligare, de blir uppvarvade. Det sker ute i skadområdet, och hur lång tid tar det tror ni ungefär? Den här perifera sensitiseringen. Man pratar lite om inflammationen, eller hur? Det är inflammationen som styr hur våra nociceptorer blir känsliga. Så det tar ett par timmar för den här perifera hyperaggressiva nervreaktionen. Den centrala då, inne på ryggmärgsnivå. Är det en långsam process eller är det en snabb process? Kan ni få gissa? Hur många tror att det är en snabb process som räcker upp en hand? Hur många tror att det är en långsam process då? Några tror ingenting alls. Visst. Det här är en ganska snabb process. Det tar ett par minuter. Mycket, mycket snabbare än den perifera hyperaggressiva. Så det här kommer på en gång här inne i centrala nervsystemet. Både i ryggmärgsnivå och även här uppe. Och därför är det så viktigt att försöka förebygga smärta när man tänker på anestesi eller större operationer. Att ligga före det här systemet som varvar upp. Vi har ett system som står till stor del för den här smärtuppvärmningen som finns här inne och går via en NMDA-receptoreffekt. Så när NMDA-receptorn är väldigt central när det gäller smärtuppvärmning, men även nervcellsdöden. Så att överstimulerar man NMDA-receptorn så ökar då risken för nervcellsdöd. Det är så man ska tänka tycker jag när vi pratar om hur vi ska behandla framförallt den per- eller postoperativa smärtan. Men så finns det saker här inne i ryggmärgen också, gliaceller. Och gliaceller, det trodde vi förut var sådana celler som stod för skelettet där de andra nervtrådarna hängde upp. Men gliaceller, idag vet vi att de är extremt viktiga när det gäller smärttransmissionen i sig själv. Och gliacellerna är involverade i olika typer av infektionssjukdomar till exempel. Vårt humorala system pratar med gliacellerna som pratar med smärtsystemet. Så att patienter som är infekterade eller sepsis får en mer uttalad smärtproblematik. Gliacellerna påverkas av nervsmärtan indirekt också. De stimulerar gliacellerna. Men också så att om vi ger till exempel opioider så kommer också gliacellerna motverka effekten av opioiderna. Så det här är en balansväg hela vägen. Så gliacellerna är centrala i det här. Så man inte glömmer bort den. Ja, det var ett snabb fysiologi. Har ni några frågor?
Där med nervcellsdöd, smärta kan vara nervcellsdöd. Vilka nerver är det?
Det är smärtnervsystemet. Och en kraftig nervcellsdöd i smärtsystemet kan leda till två förlopp kan man säga. En ökad känslighet eller en underkänslighet. Så att det kan bildas två olika vägar hur nervsystemet och hur mycket skador fungerar senare i livet. Smärtbedömning, och nu vet den fysiologin, någonting som är fundamentalt när vi ska prata om behandling och liknande, är att försöka få en bild om hur patienten upplever det hela, eller hur? Kommer en smärtbedömning leda till en bättre behandling? Den är viktig för att göra en bättre behandling. Nej, det kommer inte göra. Så länge inte vi tar hänsyn till vad som händer med smärtbedömning eller smärtskattning. Det är ju så att man gör en smärtskattning eller sköterskan eller de på avdelningen gör en smärtskattning och ingen bryr sig, så kommer inte smärtbehandling bli bättre. Eller hur? Och det här är ganska vanligt. Så en bit som jag tycker är viktig för er är att efterhöra smärtskattningen för att göra en bedömning hur patienten agerar. Allmänt hur mycket smärta de har, men också vad blev effekten av de läkemedel du gav? Vad hände med det du gjorde för något? Men det är viktigt att man gör en smärtbedömning. Och här finns det beroende på, eftersom barn har olika kognitiva förmågor eller utvecklingsstadier, så finns det ju olika typer av skalor. De minsta barnen kan ju inte verbalt säga själv hur ont de har, utan de har skattningsskalor, beteendeskalor. När man kommer upp i en lite högre ålder ska man använda ansiktsskalor eller olika typer av linjaler. Sen kommer när, som äldst då, kanske från 7-8 års ålder, VAS-skala. Eller man frågar dem hur ont de har från 8-10. Men generellt sett, så ju yngre man är, desto svårare att få ett specifikt adekvat när det gäller intensiteten. Så att det är svårt att smärtskatta småbarn. För många av de här beteendeparametrarna vi tittar på, det är ju samma sak som stresssvaren, eller hur? Tittar man på muskeltonus, om de flekterar, om de skriker och liknande, det behöver ju inte vara smärta som sådan. Det kan vara att de är hungriga eller något liknande. Så en smärtskattning eller en smärtbedömning måste man ju alltid sätta i kontext hur mår patienten eller vad man har gjort med patienten, eller hur? Så det är lite krångligt, men man måste tänka på hela bilden när man tittar på det hela. En annan bit som jag tycker är viktig att titta på de här, när man samtidigt tittar på smärtintensitet eller skatter, vad har vi för sidoeffekter? Biverkningar de läkemedel vi ger kan vara mer besvärliga än smärtan i sig själv. Eller hur? Illamående eller smärta, vad skulle ni välja? Smärta? Eller? Ja, illamående är hemskt. Så då måste man ju vända på det hela, vad skapar vi, vilka biverkningar, och ta reda på det så man kan minimera det. Det kan vi också göra. Men också den viktigaste biten kanske, ju mer aggressiv smärtbehandling vi kan tillåta oss att göra, desto mer krävs det också att vi kan monitorera patienten ur säkerhetssynvinkel. Vi kan vara jätteavancerade, men vi måste också veta att det här finns risker, och det är framförallt opioiderna jag tänker på då. Vi måste ha system som plockar upp när vi får avvikande problem. Hur ofta ser ni en andningsdepression på barn eller ungdom som får opioider? Vad tror ni? En allvarlig andningsdepression. En på 4 000 kanske. Men vi vet ju inte om den personen är nästa som ligger i sängen bredvid eller om den kommer om 3 år, eller hur? Men man måste ju tänka att det kan vara den nästa patient jag handlar om som råkar ut för hela. Och tittar vi på opioider så är det framförallt i början av behandling som det här visar sig. Den extrema känsligheten är i början, inte under en pågående terapi. Så har man opioider som pågår och man behöver öka upp dosen, då händer det i princip aldrig några problem. Om man inte räknar med överdoserar. Men den här känsligheten, den kommer ju, eller den hittar vi i början. Men den finns där. Har ni varit med om det någon gång? Man har fått en sån här patient som är extrem känslig. Är det för många för att ni är för tysta här? Jag har sett några stycken. Det är ganska spännande. Här är lite en tanke när vi ska behandla smärta. Det är att ta reda på vilken smärta det är förstås. Vad är det? Vilka läkemedel passar bäst? För det här är ju också så att vissa den här neuropatiska smärtan och den nociceptiva smärtan kan vi behandla på olika sätt. Mycket det här att försöka förebygga är jätteviktigt. Krävs ju mindre analgetika om vi kan förebygga smärta. Eller hur? Kan vi ge mindre analgetika så får vi mindre biverkningar. Vi vill ganska mycket på det. Vi pratar ju väldigt mycket om en multimodal behandling. Att man kombinerar olika typer av, och nu tänker jag analgetika i smärtsystemet. Vi ska inte bara satsa på opioider i hög dos, för då får vi för mycket biverkningar. Utan vi ska hitta läkemedel som går ihop med varandra på olika nivåer. Då får vi en effektiv smärtbehandling. Det finns inte jättemycket eller vetenskaplig evidens, för det här är ganska svårt att studera. Har en patient som har fem olika analgetika, hur ska vi veta vad den här fjärde eller femte bidrar med? Utan det är svårt vetenskapligt, men kliniskt sett så är det här väldigt effektivt. Försök om det går, gör en individanpassad behandling. Det kommer kanske in lite mer på de mer krångliga patienterna, men man tänker lite, alla är vi inte lika, men vi kan man säga så här, vi sätter in läkemedel ganska på likadana sätt alla patienter, men sen gäller det som att hitta vinklingar och så begränsa sidoeffekter. Tycker jag. Så själva avsikten med smärtbehandling, det är att minska sidoeffekter, öka mobiliseringen, eller en mobiliseringsgrad som är motsvarande vad patienten kan åstadkomma, eller hur? Om man får en stor skolios så lär man inte hoppa ur sängen dag efteråt. Men få igång patienterna. Och någonting som heter då acceptabel smärta ur individens synvinkel. Det är inte vad vi tycker på en VAS-skala. Många sjukhus har sagt att VAS över 4 ska behandlas med opioider. Det är ett otroligt trubbigt mått egentligen. För en patient kan tycka att 2 är okej, en kan tycka att 5 är okej. Så det styr väldigt mycket till en acceptabel smärtnivå. Vi är inte ute efter 0 i smärtskattning. För att det kostar för mycket biverkningar. Hur tar man reda på en acceptabel smärtnivå då? För individen? För dig eller för dig? Man frågar. Det är lika svårt som att fråga om du är rädda. Utan när vi rondar många av patienterna, då går vi fram med: hur mår du? Har du ont? Är det acceptabelt? Är det okej för dig? Då kan man få ganska bra svar. Och sen så måste man alltid fråga, kan du röra på dig? Eller hur? En tonåring som opererar för en perforerad app, som ligger stilla i sängen, blickstilla. Nej, jag har inte ont. Men kan du röra på dig? Nej, det går inte. Varför inte det? Det har som inte magen. Så att jag vet att man verkligen kan mobiliseras också i den här frågeställningen. Ja, smärta som är smärta behandlas, eller hur? Kom in lite på läkemedel och sånt där. Men lokalbedövningsmedel, och tar en del av det här spannet på olika behandlingsanalgetika då. Hur många vet om att det är fruktansvärt ont att spruta lokalbedövningsmedel på vakna patienter? Har ni provat på själva? Ja. Och det beror ju bara på att det är sura lösningar. Så det enkla sätt att tänka efter, höj pH, buffra din bedövningsläkemedel så får man bort mycket smärta. Samtidigt får man ett snabbare anslag av lokalbedövningsmedel. Den enda nackdelen är att man får något kortare effekt. Och det kan man ju fylla på i så fall, eller använda med långverkan. De läkemedel som är lätta att buffra utan ska fälla så mycket, det är faktiskt xylokain och karbokain. Hur många använder karbokain idag av er? Det går ganska bra att buffra också. Men om man försöker buffra ropivakin och xylokain och liknande så fäller det. Det är xylokain. Så att vakna patienter, och det här kan man också använda på brännskador och liknande. Man tar kompresser med buffrat xylokain och lägger på innan man ska tvätta. Det här är en personalförmåga att ta med er hem. Tyvärr är det nu så här, vi har inte så mycket grusplan kvar för fotbollsspelande ungdomar, eller hur? Utan det är gräs och man får brännskador. Men förr i tiden var det grus och det var jätteroligt att tvätta rent de här såren, eller hur? Då lade man på buffrat xylokain först och så kunde man tvätta ganska. Så att man kan nyttja det här, men även på brännskador är också en bra sätt att nyttja. Det är enkla saker som vi inte ska glömma bort. Ämla kryper ju faktiskt ner på djupet om de får sitta länge. Och framförallt om man ska använda det här för sätta infart och liknande, så drar ju ämla ihop kärlen de första 2 timmarna. Sen sitter det på mer än 4 eller 2 timmar upp till 4-5 timmar, så kommer kärlen öppna upp sig dessutom. Så att använda ämla på rätt sätt, sätt på det i god tid innan. Då har det en ganska god effekt och du kryper ner efter 4 timmar kanske på 4-5-6 mm djup. Det är lite beroende på den procedur man ska göra. Använd det. Det finns ett annat plåster som heter Rapidan, eller hur? Har lite annan blandning än ämla när det gäller lokalbedövningsmedel, vilket gör att det ligger kvar längre i huden efter man tagit bort plåster. Men har en annan funktion också, det är att det ger värme ifrån sig, eller hur? Och värme kommer också öka penetrationen. Det kan man ju faktiskt göra med ämla också om man inte har rapidon. Eller man får så här värmekudde och vara på ämla salvan så får man snabbare effekt också. Mm. Och kärlen öppnar upp lite mer. De här plåsterna är bra så tillvida att de öppnar upp kärlen från början. Så det, man har en fördel med rapidon eller tetrakin, syrokinblandningen jämfört med ämla. Så den här öppnar upp kärlen initialt. Så egentligen är rapidon väldigt bra för patienter. Det ser snabbare effekt men också man vill öppna upp kärlen bättre. När vi har svårstuckna patienter men inte ser kärlen. Men det gäller att ta bort ämlan i tid också när man ska sätta en infart. Vi tar en 15 minuter. Om man tar bort ämlasalvan så kommer kärlen öppna upp sig efter 15 minuter. Det här är vårt spann egentligen. Problemet med de minsta barnen är att de kanske inte tål så mycket ämla. Så man måste tänka sig lite grann för hur mycket man sätter på. Vilken mängd. Så mycket av våra analgetika lokalbedövningsmedel styrs lite av ålder dessutom. Men för, ungefär från ett års ålder så kan man vara ganska frikostig. Och vad är det som kan hända med mycket lokalbedövningsmedel? Att man utvecklar metahemoglobinemi, eller hur? Det ser ni inte på saturationsmätaren, utan de extrema fallen då när man får en brun cyanos, då har man kanske kommit ner till 80 saturation. Det går ju att behandla. Men det är otroligt ovanligt trots allt. Det finns en överrädsla för detta. Men glömmer man att ämnen suttit på nu väldigt lång tid och väldigt stora mängder, så finns det en risk. Om man tänker ur den här multimodala, det var lokalbedövningsmedel. Jag kommer inte prata så mycket om kontinuerliga blockader och liknande, men det är något som man kan använda på barn, precis som på vuxna. Det som styr lokalbedövningsmedlet när det gäller barn, det är hur mycket många milligram man tillför per kilo timme. Lite den här toxicitetsnivån. Så det styrs. Det är inte alltid man behöver ge maxvolym, men maxvolymen styrs av vikt. Paracetamol. Är det en bra medicin? När det gäller smärta. Ja, om vi använder det på rätt sätt. Då kan man vända på det hela och vända på hur det är ett rätt sätt. Då. I alla fall i början av behandlingen så vet vi att om vi har bra serumtoppar, serumnivåer, så kommer vi få en bättre penetration in i centrala nervsystemet. Verkningsmekanismen in i centrala nervsystemet måste in i likvård helt enkelt. Och har vi de här topparna så får vi oftast en bättre effekt, en klinisk bättre effekt också. Tänker man att man gör oralt, så har man en senare topp, så toppen kommer snabbare förstås som inte har löst. Det här är, kan man säga, det här är smärtkurvan också, det här är tidsaspekten av smärtintensitet. Oralt är sådär och rektalt är ganska osäkert, och det rektala upptaget är osäkert och det kommer max ungefär efter 3-4 timmar, så rektalt är egentligen det sämsta sättet att ge paracetamol till, förutom på nyfödda barn, för det är oralt och rektalt lika bra. Om det är postoperativt då, om ni ger paracetamol, vart har stått någonstans? Är det bra postoperativt att ge oralt? Nej. Nej,
säger jag. Är det beroende när? Är det 2-1 och så vidare?
Är det direkt postoperativt. Det vanligaste scenariot som jag såg inför att gå ner.
Vad har flera? Man har jättemycket smärta. Folk kan inte upptäcka mycket från.
Tarmen stannar upp. Du har ingen ventrikeltömning. Så du ligger paracetamol och svampar i ventrikeln istället. För att postoperativt och vid akuta smärttillstånd så ska ni ge paracetamol intravenöst. Och då fungerar det bra. Då är det en effektiv smärtmedicin på nosen i smärta. Vad man härmar ibland på när vi gör procedurer och vill ha någon effekt, det är att då ger man en dubbeldos eller laddningsdos alvedon. Det är egentligen bara för att få upp nivån här, kan man säga. Ger man en vanlig dos alvedon vid en procedur så har man inte så mycket smärtlindring. Det räcker inte för kvalitet. Alltså. Så vi använder intravenös paracetamol tills magen är igång. Och det är inte bara att patienter kan dricka eller ta sina tabletter, utan det ska faktiskt fungera att magen har kommit igång och att man har en peristaltik. Då kan man gå över. Och då börjar det en bra medicin. En fördel med att ge intravenöst är att vi kan gå ner i dos, och tittar man ur toxicitetssynvinkel så är det ju bättre, eller hur? För ger man peroralt så kommer första passagen belasta levern ner. Jag kan inte dra alla doser, men det här är egentligen vad vi använder oss av. Någonstans mellan 15 och 20 mg intravenös. Det finns ju flera lösningar då, det är inte bara perfalgan utan det är flera tal. Det är ju bra. Vad är perfalgan löst i?
Manitol.
Manitol, ja. Och manitol delar till kärlen. Bland oss vuxna ser man en patient som har ont och har högt blodtryck, att blodtrycket sjunker. Det beror inte på att man har smärtlindring, utan det är manitol-effekten på kärlek.
Har du testat att ge intratekal?
Paracetamol, en av metaboliterna man gett intratekalt. Det är svårlösligt, så att, jag tror inte de här biämnena som man ska med sig in i intratekalt. Kulförsök säkert har man provat den. Inte humanmaterial. Men en av metaboliterna är en av mekanismen. Det är fortfarande så att paracetamol är ganska... Det finns 5-6 olika mekanismer till hur det fungerar. Så det är ganska orent preparat. Det är faktiskt. Tittar man på den toxiska engångsdosen så är det 175 mg per kilo. Det är ganska hög dos innan vi kommer upp på friska barn under 12 år, en toxisk gräns. Så att de doser man används av intravenöst då ligger upp på max 80 mg per kilo dygn. Så det är bra att veta den här diskrepansen mellan vad som är toxiskt. Ja.
Det är kanske en punchig fråga, men när du har laddningsdos paracetamol, för det här tycker jag man ofta får frågor på postdop.
Intravenöst eller paroral?
Ja, men intravenöst laddningsdos innan OPA-slut, och så kommer patienten ut och så ligger de på postdop och så har de ont och så ska man liksom ordinera paracetamol för de kommande timmarna. Hur dosreducerar du då den här vinstdosen?
Vill du lära dig ärligt svar?
Ja.
Ja, jag tänker inte på första dosen.
Nej.
För att det är första dygnet. Nästa dygn börjar efter första dosen.
Okej.
Okay. Så kan man tänka.
Ja. Så att den börjar då typ så här 6 timmar senare så är nästa dygn.
Så kan man tänka. Det är praktiskt. Däremot ska du inte behöva ge någon laddningsdos som inte är nöjd. Utan den laddningsdosen man ger större dos till per rad. Så att vi ger inte laddningsdosen inte heller nöst. Det behövs inte. Snabb exposé på lite läkemedel. Som sagt, det står i kompendiet allt det här med doser. Och allt. Jag kommer inte säga allt. Men NSAID-preparaten, eller koxämnena som vi kan säga nu idag, är också bra smärtlindrare på nociceptiv smärta. Det säger sig självt. Inflammationsdämpande medicin minskar inflammation och det minskar smärta. Och det är bra, eller hur? Och var har vi inflammation någonstans då? Skadeområdet, eller hur? Men det är också så att om vi har en kraftig sepsis eller liten så får vi en ökad inflammation generellt sett i kroppen också. Så det här är bra medicin på inflammatorisk smärta. Det är en bra medicin på skelettsmärta. Men det finns inga skäl att vi inte kan ge det till frakturkirurgi. När det gäller barn och ungdomar. Utan det är faktiskt så att får en bra smärtlindring och barnen belastar sitt skelett så kommer eller själva skelettläkningen gå fortare. Så belastningen är också lika viktig. Så om man tittar på råttförsök och tittar på högdos koxämmare i försöksmodellen så kanske man har sämre benläkning. Men det är ju inte det vi har eller på med rent kliniskt. Man kan ge det här patienter oavsett vad som står. Det är faktiskt så att 98% av barn med pågående astma tål NSAID-preparat eller koxhämmare. Vad är det värsta som händer om man ger det här till ett barn som har astma? De är på sjukhus. Att de får astmabesvär. Då kan vi behandla dem. Då har man tagit reda på det. Det finns en stor grupp av patienter som faktiskt man undviker att använda NSAID-preparaten till. Därför det. Ipren. Vad funkar de här preparaten bäst någonstans då? Perifert eller centralt?
Perifert.
Huvudsakligen perifert men även centralt. För det finns prostaglandins effekter inne i vårt centrala nervsystem vid pågående smärta. Är det för kallt där framme?
Nej.
Då kan man tänka sig att Ipren är en del nyttjas av peroralt eller rektalt. Toradol passerar dåligt över blod-hjärnbarriären. Så det kan man med sig. Det är inte lika effektivt. Då har man egentligen bara den perifera effekten. Och Toradol är väldigt kraftig. En COX-1-hämmare. Det ökar blödningsrisken och en större njurpåverkan sannolikt också. Så det är inte världens bästa preparat. Peroperativt då. Vad kan man använda peroperativt istället? Som jag tycker är mycket bättre att använda sig av.
Gynastat.
Eller någonting som inte står här. Som har samma effekt. Betapred, har ni hört talas om det? Antiemetisk effekt, smärtlindrande effekt. Påverkar inte blödningsdelen om det kommer väldigt höga doser. Påverkar inte njurfunktionen heller. Där har ni preparat som tycker man ska använda peroperativt istället för koxhämmare. Cox 2 är manuellt utmärkt när man är barn också. Det finns inte så mycket vetenskap. Men det är bra mediciner, framförallt när man har onkologiska fall eller neurokirurgiska fall med blödningsbenägenhet. Eller är oroliga, kan man säga. Vi tror att Cox 2-hämmarna är lite snälla mot njurarna. Det är vad vi tror idag. När man tittar på undersökningar lite. Det kan man ju få. Så det använder mer och mer dynastat. Mer generellt sett också. Celecoxib kommer i kapslar. Det är svårt att små barn att svälja. Det löser upp det i äppelsaft. Och så tar man den volym man behöver ge. Det löser upp sig ganska lätt. Då tar man bort lite den där smaken som är lite bitter av celecoxib. Ja. Har ni besvärliga ortopeder hos er? Ja. Frågar om vad de har för vetenskap när det gäller klinisk verksamhet. Litteraturläkning tycker jag. Det är så man ska inte titta på djurförsök. För det här är bra mediciner, the drug of choice. Finns ett annat tillfälle där det här är väldigt bra. En patientgrupp som jag tycker är väldigt underbehandlad, och det är perforerade appendiciter. De har en peritonit, och peritoniten är en inflammatorisk smärta till stor del. Där är drug of choice att sätta in antiinflammatoriska mediciner på, eller coxan. De har ont. En icke-perforerad app är inte speciellt problematisk postoperativt, men perforerad app kan må riktigt tjuvas. Så där ska vi liksom använda hela det här multimodala tänkesättet med lokalmjölsmedel lokalt förstås, om man inte kan lägga sårkateter på större snitt, nu mest laparoskopiskt då. Paracetamol inte övernöst, coxhämmarna inte övernöst till att börja med då. Morfin eller opidinfusion och klonidin. Så man ska alltså kombinera alla de här, då får vi ganska bra effekt. Du vet vad det här är för dina framöver här, va? Fick du en sån julklapp? Du fick en sån julklapp? Ja. Härligt. Är det någon annan som fick en alfa rum i julklapp? Jag har inte fått någon sån, tyvärr. Men alfa-receptorerna, det är någonting som vi är intresserade av, alfa-2-agonister. Så klonidin och dexmetetomidin, det är ju mediciner som är på ropet, kan man säga. Dex framförallt för sedering, men vi har använt klonidin som smärtlindrande medicin i många, många år. Och det är faktiskt en bra medicin när det gäller postoperativ smärta. Den går både på nociceptiv smärta och även på till viss del på neurogena smärtan. Så den är väldigt bra medicin när vi pratar visceral smärta. Bukkirurgi, thoraxkirurgi. Nu fungerar det på lite olika sätt, det här kan ni ju säkert, men på ryggmärgsnivå så plockar jag smärtimpulserna. Uppe på hjärnstamsnivå så är det vakenhetscentrum och blodtrycks- eller cirkulationsbiten, vasomotorcentrum. Och det sänker blodtrycket lite grann, därför att det minskar sympatikuskortflödet. Men en behandling kommer också, om man patient med smärta, kommer också sänka sympatikuskortflödet för smärtan stimuleras. Så att en blodtrycksnedgång är inte samma sak som att det är en direkt kärldilatation. Och kärldilatationen, den beror ju på att vi har kontraherade kärl som öppnar upp sig. Men barn upp till tonåren har inte kontraherade kärl. Så vad kan då skälet om du skulle få någon blodtryckspåverkan på småbarn bero utav? Bradykardi. Bradykardi, det förekommer att man går ner, men det påverkas sällan blodtrycket faktiskt. Även om du går ner i frekvens så brukar blodtrycket hålla sig. Om man träffar det. Och nu har vi talat om hypovolemi. Ja. Så har man då ett öppet kärl och är hypovolem, då kan man få den lilla marginella skillnaden. Och det ser vi ganska mycket på våra neuropediatriska patienter som har lite muskelmassa. De är hypotona från början och både muskelmässigt och muskelpumpen, men även kanske har en brist på vätska innan operationen. Och då ska man ge vätska istället. Sederingsbiten, det kan man nytta sig av. Det är inte någon nackdel. Det får vi av en del analgetika, framförallt opioider också. Ju högre dos, desto mer sedering. Så att intravenös klonidin är i våra händer någonting man börjar med. Men sen brukar sjuksköterskorna på avgången säga till så här, patienten blir så trött när jag sprutar klonidin. Man ska hantera precis som opioider. Man sprutar långsamt på 10-15 minuter. När smärtan minskar, då kommer sedativa effekten bli mer påtaglig. Och då är det läge att byta från intravenöst till peroralt. Det är ofta så swappar vi då. Vi använder också klonidin som rutin idag till våra lokalbedövningsmedel när vi lägger epidural eller kontinuerliga blockader. För att klonidin tillsammans med lokalanestesimedel förlänger effekten, minskar takyfylaxin och förbättrar den analgetiska effekten. Så det är vår standard, kan man säga, som vi nyttjar oss av idag. Och då gör vi alltid så när vi minskar, eller vi minskar inte blockaden, utan vi sätter ut dem när vi tror att det inte behövs längre, då får patienten Ronidin peroral. Då tar man inte bort allting, det tar man bort under tiden. Så att i våra händer så använder vi mycket Ronidin som en standardpreparat. Och ett sätt att göra det på är att man ordinerar vid behov, om man inte är större kirurgi, någon opioid vid behov och så Ronidin vid behov. Och så kan då sköterskan välja det som är bäst för patienten, eller hur? Jag brukar säga att sköterskan är lata. En patient som mår bra behöver de inte springa in till ofta så mycket. De väljer faktiskt det preparat som passar patienten bäst. Och jag skulle tro, runda svängar så väljer sköterskan hos oss idag 65% första hand Ronidin och andra hand så kompletterar med en opioid. Något är nöjd på det. Det är lite spännande här, det är ett av de här preparaten som minskar wide-up. Precis som NMDA-blockarna. Har man bättre smärtlinje så får man också mindre postoperativ agitation. En utmaning när man använder Ronidin som premedicin eller som del av anestesin som man tycker man ska göra, det är att man på postop sägs man att patienten är så trött efteråt. Eller? Känner ni igen det? Men då har ni glömt att vrida ner förgasaren eller minska opioiderna peroperativt. För att man kan ungefär minska 25-30% när man använder alfa-2-agonisterna perfektivt. Det gäller ju som utmanar lite grann. Patienten kanske inte behöver lika mycket. Då kommer den här sederingen minska efter. Det som är bra att veta är att man ska inte blanda katapresan och dexmetotomidin eller klonidin och dexmetotomidin. Då ökar risken för allvarliga bradykardier eller man råkar ut för en väldigt kraftig sedering. Så undvik det här. Det är inte alltid det händer, men det kan hända. Det står man att säga ganska trångt. Jag följer med den här gruppen av preparat, det påverkar inte mat-tarmfunktionen direkt och det påverkar inte andningsdriven. Så det är en säker preparat utifrån när man tänker på en bradykardit. Så hjärtsjuka barn med AV-block ska man undvika det här på förstås. Det är inte samma sak att man är hjärtsjuka man inte kan använda Ronidin. Utan det kanske är alldeles utmärkt till vissa kardiomyopatier och liknande. De hypertrofa kardiomyopatierna till exempel. Det är alldeles utmärkt att komma ner i frekvens. Då vi brukar prata med hjärtdoktorerna. Det står fortfarande fast tror jag att man inte kan kombinera det här med Concerta och Ritalin, alltså symptomatika. Det är en felaktighet. Det fanns för länge sedan en tro att Ronidin ökade. Det fanns en ökad dödlighetsrisk, mortalitetsrisk man blandade hela. Men det är egentligen i botten så är det symptomatika som ger en hypertrofisk kardiomyopati. Och det är den som är problemet, inte en annan till. Så det är felaktighet, det är fast. Det står där. Men folk blir rädda när man läser att man får inte kombinera det här. Ronidin är idag godkänt i Amerika för behandling av ADHD i kombination med symptomatika. Här uppe. Det kan vara bra att komma ihåg att när man går över från intravenös till peroral så är biotänkligheten inte så bra som vi trodde att det var från början. Orkar lite tag till?
Fråga om peroralt för dig.
Ja, peroralt Ronidin. Mm.
Det finns... Det går att skriva ut idag.
Mixturen är exempelberedning. Den kan man skriva på recept. Tabletterna är licens.
Ja, och det är inte på.
Och det här är bara det är en policy från läkemedelsbolaget att de inte vill registrera det. Men det är inte problem att få tabletter på licens till patienter eller till den kliniska verksamhet. Så rent praktiskt vad vi gör, vi skickar med Ronidin med patienten när den går hem. Och trappar igenom nedtrappningsscheman med den som delar tabletten. Det är två skäl. Dels är compliance bättre när man får tabletten i handen eller mixturen. Det andra är ju att det inte är 100 stycken partner skrivs ut. Det tar till omständigt i alla fall att få en licens. Det tar några dagar. Men man kan ju ha kliniklicensen. Och då har man det hemma i förrådet. Så brukar man lösa det. Opioider. Nästa grupp. Det finns en uppsjö med olika opioider som man kan nyttja sig av. Det är bara tanken att det kan vara spännande. Det här är med lite mer långverkande för den postoperativa smärtan. Det här är lite mer specialsmärtan. Tengesic, buprenorfin eller norsponplåster. Och så har de här snabba. De här snabba kortverkarna, de nyttjar kanske lite mer när det gäller procedursmärta. Jag älskar väldigt mycket lampifen eller fentanyl intravenöst. Snabb effekt, kortvarig effekt. Jag ser väldigt sällan att problem med biverkningar. Med illamående och liknande, underligt nog. Det borde ju vara det när det är snabb effekt. Sufenta är någonting som vi sprutar i näsan väldigt mycket procedurer. Det gör det inte ont. Väldigt potent. Det som används i näsan till barn i övrigt procedurer är fentanyl. Om man tittar i ett större internationellt perspektiv. Det är lite snällare preparat och inte lika kickar inte in på samma sätt, så det är lite mindre riskfyllt. Men alla de här kan man nyttja sig på. Men vilken av preparaten är bäst då? Kodin ska ni inte ge till barn. Det är en styggelse. Men av de här andra, vilken är bäst? Och varför står metadon där? Det bästa preparatet är det som passar patienten bäst. Det kan vara bra att flera stycken uppbyggnader att välja på. För att en patient kan bli illamående på morfin och så ger man oxynorm eller ketogan istället, så kan man minska bieffekterna. Så nyttja de här. Det är bra att flera att välja på. Morfin är det oftast vi börjar med. Det är inte det bästa preparatet på småbarn. Metaboliterna, M3G och M6-gen, huvudmetaboliterna morfin, glukuronoiden, 3 är excitativ. Och ju yngre vi är, desto mer gör vi av M3 jämfört med M6 som har analgetisk effekt. Så en del barn kommer att komma i excitation när de sätter morfin, kanske efter ett dygn med morfindropp. Då gäller det inte att ge mer morfin på de här patienterna utan byta opioid. Därför är det bra att ha olika. Annars är de likvärdiga, kan man säga, de här olika preparaten, så det är en lokal bit. Man kan göra en opioidrotation ibland, framförallt om man har på med mer komplexa smärtor under längre tid. Då kan man swappa, då kan man oftast minska dosen med 25% med en opioidrotation. Så det finns möjligheter med mer komplex smärta. Men det vi tittar på, det som jag tycker är spännande idag, var en del med mekanismer. Tar man metadon här så har du en ny delta-NMDR-effekt och en serotoninspegel-effekt. Så det är en ganska ful medicin. Man kan kalla det för en dirty drug, eller så kan man kalla det för rich pharmacology. Och det sista låter mycket trevligare, eller hur? Men vad vi gör då väldigt mycket för komplexa smärtor, det är att vi har en morfin som går, eller någon annan opioid som går kontinuerligt, och så lägger vi till en lågdos av metadon, så vi har en opioidkombination, och vi kan få en dramatisk effekt när det gäller smärttillståndet. Och det är spännande. Det finns inte jättemycket vetenskap, men det fungerar rent kliniskt. Så det kan vara kul att komma ihåg. Det här kan man självklart mycket i vuxenvärlden också. Jag lägger till. Vi ska behandla bieffekterna förstås. Illamående. Ge antibiotika. Kombinera antibiotika. Det är också viktigt att man inte bara ger en typ av antibiotika. Utan det är samma sak. Tanket där. Multimodal. Blanda antibiotika. Vi brukar blanda ondansetron och stemetid som huvud. Och då ger man det regelbundet vid mycket besvär. Inte vid behov. Utan man sätter in det. Förebygga illamående. Men det är besvärligt patienten. Illamående är inte så kul. Eller hur? Vi får obstipation av opioider. Det är någonting som inte läggs ifrån, utan de som får det hela. Och vi använder rutinmässigt naloxon som mixtur peroralt. Det finns andra beredningar idag. Någonting som heter Bovintig. Det är en naloxegol, heter det generiska namnet. Det är en naloxonmolekyl man kopplat på 5 grenmolekyler så att det inte passar blod-hjärnbarriär. Det är också en ganska god effekt på motiliteten. Man kan ge metylnaloxon subkutant, det heter det, listor. Så det finns ju sätt att motverka det hela. Det är en lokal effekt i tarmarna. Och där kan man ju tro på eller inte tro på, men man kan vända på det hela. Vad använder man vid diarré för läkemedel? Vanligtvis. Loperamid. Imodium, eller hur? Och imodium är en opioid. Loperamid är en opioid som inte passerar blod-hjärnbarriär eller själva magtarmen. Så där är ju tvärtom. Så vid diarré använder vi opioider, då kan vi använda naloxon på motverkande effekten. Så lokal effekt i tarmarna. Bara kom ihåg det här. Har ni haft opioider under lång tid, ta inte bara bort dem. Utan minska successivt för att undvika abstinens. Abstinenstida abstinenstecken är sömnstörning. Och det är rubbat sömnmönster, matningssvårigheter. Så att det gäller att titta efter de tidiga tecknena och de här klassiska takykardi, svettningar, oro, diarré och liknande. Det är sena symptom, de är ganska besvärliga symptom. Vi ska inte hamna i det längre. Därför ska man titta på det här lite grann. Men opioider, sätt in pluten snabbt. Man kan använda klonidin för att minska behovet av opioider. Man kan också använda klonidin för att minska abstinensen. Går det fort nu? Ett par minuter till. Ja, så här såg det ut förr i tiden. Det var härligt, va? Ja, det var en någon som utsåg meter nu, va? Jag tänkte miljön. Jag kommer ihåg som barn här blåsade meter. Den doften sitter fortfarande kvar. I den här arsenalen då, när man tittar på akut smärta. Lokalmedel, paracetamol, kockshämmare, opioider, alfa-2-agonisterna, så har vi också den här gruppen av läkemedel som är intressant, tycker jag. Ketamin eller NMDA-hämmarna. Men det här är ju en specifik NMDA-hämmare. Det finns en viss NMDA-hämmande effekt i metadon, ketogan, lustgas till exempel. Men det här är ju en medicin som de facto är väldigt intressant. Och framförallt när det gäller att förebygga smärta. Det har en god effekt på neuropatisk smärta, så att det är drug of choice om jag har en ren neuropatisk smärta och behöver behandla den akut. Då kan man ketamin också. Vi använder esketamin rutinmässigt. Vi ser kliniskt sett, det kanske inte är mer potent. Man har börjat omvärdera potensen mellan ketalar och ketanest. Men vi ser i alla fall att vi kan gå upp i högre dos med esketamin i mindre biverkningar. Så på så sätt har vi en fördel med esketamin och nyttar det. Och tanken är ju då, när man ska nyttja det peroperativt. Remifentanyl till exempel skapar en smärtuppvarmning. Och den smärtuppvarmningen eller hyperalgesin man kan se med remifentanyl om man har ont efteråt, det beror ju på att man varvar upp en NMDA-receptor specifikt med remifentanyl. Så det är en svår medicin. Då gör vi så att vi går in med en bolusdos när patienten sover. För ger man en bolusdos när man vaknar, så då kommer de flyga iväg i sina hallucinationer. Och sen sätter vi på en kontinuerlig infusion som tuffar postoperativt på vårdavdelningen också. Det är en säker medicin. Och när man rondar med patienten så frågar man efter deras biverkningar. Ser de underliga saker lite? Och då reducerar man. Men det som är viktigast att komma ihåg med ketamin eller vilken form man nu använder sig av, det är inte bolusdoser. Även små bolusdoser på vakna patienter skapar biverkningar väldigt lätt. Så tanken är att en kontinuerlig infusion som går. Och så reglerar man infusionstakten.
Jag lärde mig först på ketamin, och sen så lärde jag mig någon gång dubbelpotens på esketamin.
Ja, som man började i jättefå studier som verkligen man har utgått ifrån, man sagt att ketamin, esketamin har dubbelpotens. Man har börjat omvärdera det. Så det har nog inte dubbelpotens, men något bättre har det en katalar eller vanligt. Men däremot det här räcker man på min sida.
Det stämmer. Att jag mindre hans.
Ja. Och därför kan du gå upp i dos med det här innan du får ett problem. Ja. Vi brukar inte använda benzodiazepiner när vi använder ketamindropp. Det har egentligen ingen effekt förutom att sedera patienten. Det vill inte alltid måste komma. Nu är tiden strax ute. Men det här tycker jag är viktigt. Kommer patienten bli bättre om ni inte använder er kunskap? Nej, eller hur? Så mycket det, men man får ut och lära sig och ta hem det. Man får ifrågasätta sina ortopeder. Man får diskutera, vad kan vi göra om vi har problem? Eller titta på den. Vad har vi för problem? Ja, kan man kanske inte ha några problem? Det är jättebra. Men jag tror att barn är underbehandlade. Det visar en studie från idag att man underbehandlar barn trots att man har bättre kunskap. Så ta med kunskapen, nyttja den och se till att göra det på ett bra sätt, så kommer barnet på det.
Får jag ställa en fråga?
Ja.
Hur är det med beroendeproblematik på barn kontra vuxna? Och är det olika åldrar?
Det finns i princip inte när det är opioider utan någon beroendeproblematik hos barn när vi behandlar akut smärta. Det finns en del barn som är 12-13 år som är missbrukare när de kommer till sjukhus. Där har man ju en potentiell risk. Och de barnen brukar, eller ungdomarna framförallt, brukar uttala så här. Ja, det enda som hjälper med om du är intravenös, då ger det snabbt. Och det är absolut det största varningstecknet som finns. Ta bort intravenösa. Gå ut i peroral behandling. Så att vi hittar de här på något sätt. Så att det finns hos predisponerade personer en risk, så kan man säga. Men inte av behandling som sådan. Kanon. Kaffe. Bra.